Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ann, vet vad som nalkas snart?
Sommarsol.
Och min berömda midsommarfest.
Det är din älsklingstradition.
Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså de har så mycket bord, stolar,
dynlådor
och det roligaste av allt. Ja, lampor, mattor,
skatligt rätt.
Gud vad man älskar det.
För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna,
kuddarna,
nej,
mattorna.
Precis, de det måste spegla livet, det underbara livet.
Hörrni, gör som vi. Gå in på Rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa.
Tack, vi är så glada.
Hej och varmt välkomna till podden Inte din morsa.
Hej och välkomna. Den här veckan slår vi på stort.
Den här veckan. Det är också väldigt, vi måste faktiskt bjuda er på det att vi i faktiskt inte mindre än 3 timmar har suttit där och försnackat nu.
Ja,
och löst diverse olika kriser, spelat in olika spottar.
Jag har pratat om dramamodellen som jag mycket återkommit till efter min lilla utbildning.
Ja. Kan vi inte inleda hela den här podden med det? Att du faktiskt nu kommer snart att vara certifierad coach i ledarskap.
Ledarskapscoach.
En söderlundsk impuls.
Nej, men så här är det ju. Det är ju väldigt spännande med coaching. För att även om det handlar om liksom arbetslivet eller privata livet, allting går ju hand i hand. Allting då som chefer lär sig om att hur man ska leda andra går ju så jäkla bra att översätta till familjen. Och ja, jag vet inte om det kanske inte har varit min starkaste sida i livet. Att sätta tydliga gränser. Att liksom säga vilka mål jag har. Att säga, det här kräver jag av er barn för att ni ska få det här tillbaka. Det är transparens, det är föreställningen, det är dramamodellen. Det är så mycket modeller och det är så spännande. Och det har jag nu i 3 dagar med 17 andra lärt mig om. Nej, men jag känner mig helt uppfylld. Jag har inte känt mig så här levande snart 1933. Nej, på båten till Amerika. Men jag tyckte det var så himla intressant. För det här var ju ledarskapsutbildning för människor som redan var chefer. Och ja. Men jag är ju chef för mig själv. Så det var så här massa, du vet, men såklart dramamodellen, olika modeller som används liksom i krig, av värnplikten, hit och dit. Alltså det blev som en historiegenomgång och en testing av vilka roller vi tar i arbetslivet.
Och i gruppprocesser.
Och, precis, och i grupper. Hur, liksom, hur många är man i en grupp? Vad är kommunikation? Vad, liksom, när, vad grundas all kommunikation på? Och det är att det ska finnas liksom, en relation mellan människor. Men chefen blir ju ofta boven i dramat, det vet man ju själv. Det är chefens fel. Och sen liksom, när det går bra så bara, men chefen är väl ganska bra då? Men det är ju så att de gjorde en ny forskning i år och det var 65% av alla svenska chefer sa att de kände sig utbrända i år. Och då känner man sig att då är ju inte svenska företag bra på att coacha. De är inte bra att, liksom, att på något sätt ha de här då den här kommunikationen med varandra. Men det är också väldigt intressant. Vi gjorde alltså ett experiment. Vi fick inte veta vad det var. Så kommer vi in och sen så sätter vi oss, ja men stolarna stod lite random utsatta men ändå lite som en skolklass kändes det som. Så fick man sätta sig vad man ville och sen så under stolen så låg det ett litet brev. Och så i det brevet så stod det så här, skicka kort. Och så låg det fyra med vanliga spelkort. Och nu händer någonting som är liksom så märkligt. För att dels har ju Alex stått och sagt, ni har 3 minuter på er. Han börjar med att förklara sig att han är typ den kritiska föräldern. Den kritiska personen som är. Så vi känner ju redan press om att vi är dåliga. Och sen då går det några minuter, vi får ju ingen instruktion. Skicka korten, vad är det? Ska vi bara skicka iväg dem i luften? Eller ska vi skicka korten? Någon hade skickat kort. Alltså skickat, tagit korten och skickat lite kort till sin den som satt bredvid. Ja, så att vi började, någon börjar sitta och samla på sig alla kort och så här, tänker så här, ja, typ om det blir krig så är jag som sitter med trumf på hand. Typ. Jag sätter mig längst bak, visar sig, jag vill ha kontroll. Men blir typ trotsig för att jag tycker så här dålig info kan man inte få. Så att jag sitter och avvaktar lite. Men alla börjar med olika strategier. Så har man en tjej som säger så här, men ska ni hjälpa mig med det här då? Nej, nej, det ska vi inte. För då hade de fått instruktioner att inte hjälpa. Och så är det en tjej som har fått upp på sin att hon ska styra upp det. Så att hon börjar styra upp det här då. Och vi är rätt ondsedda av henne. För någon sitter ju med sina kort. Och någon tycker så här, men nu har vi gett de här korten i varandra. Nu och så, och hela tiden. Nej, ni har fortfarande inte klarat, ni har fortfarande inte klarat av det här. 3 minuter till. Så till slut så då tycker vi att lösningen är att vi har tagit de här 4 korten och skickat vidare till varandra på höger sida då. Och då är det tydligen löst. Och då behöver vi skicka det 2 gånger. Alltså ingen lyssnar längre. Så alla börjar med sina egna strategier. Vi är inte ett vi. Det är så här, några blir så här giriga. Jag ska minst han ha de här korten själv. Till vad? liksom det, och hon försöker kämpa på och försöker lösa det här. Och vi är så här, helt ondseende liksom vad den här otydliga ledaren vill. Så vi pratar så här, varför tror ni? Och varför pratade vi inte? Vi var typ tysta i 3 minuter innan någon ens sa någonting. Alltså ingen säger någonting på 3 minuter. Det är ganska länge. Ja, då är det här strategierna. Dels så är det upp, liksom uppställt efter hur typ det är uppställt liksom på svenska, liksom på företag. Chefen står där framme, sitter mellan cheferna. Och lite det här att vi är i skolan. Sen har vi den här kritiska personen. Så som vi blir inlärda i lågstadiet. Nu får ni det här provet. Nu ska ni vara tysta. Om ni pratar, då, får liksom, då blir vi arga på er. Så då blir det betingat att komma tillbaka. Alltså hela tiden hur mycket av det undermedvetna och det som är liksom vår identitet och var vi kommer ifrån styr allt vi gör. Och först när man börjar liksom kunna identifiera det så kan man ju bli en bra ledare både hemma.
I arbetslivet. Ja,
precis. Och så sa han just det här, apropå med det här med ADHD. Han bara säger, tänk utanför boxen. Han bara säger, vilken box? Vad är det för box vi ska tänka utanför? Vem har bestämt den här boxen? Vi bara tuggar i oss det som andra säger åt oss. Hela tiden. Vi frågasätter väldigt sällan. Så det handlar ju också mycket om att ha, vad ska jag säga, vågas upp för det man tror. Liksom fråga sig, vad vill du vara för ledare? Vad vill du vara för mamma? Vad vill du vara för vän? Och han sa en grej som jag tyckte var så intressant. Han sa så här, om en annan människa, om man handlar i den här vuxen, barn, kritiska omsorgsföräldern och vuxet barn och så här. Och så får man fråga sig själv om någon till exempel står ute i köket och skriker på den andra och då kände han den i en barnmodell för den har haft en kritisk förälder. Så då svarar den då tillbaka som ett barn. Ska du skita? Och sen är ju dramat igång. Istället för så här, fråga sig då, är det okej för mig att liksom min fru sitter och surar ikväll? Så här, ja, det ikväll kanske är det. Då får vi sitta där så jag orkar inte gå in i det här dramat. Om det är okej för mig, då är det okej för mig. Men om det inte är okej, då kan du ifrågasätta då. Men som alltid, det finns ju nästan alltid en förklaring till att människor beter sig på ett visst sätt. Det är ju inte bara att vi vill vara douchebag.
Nej, eller det behöver inte betyda att man vill åstadkomma någon förändring hos någon annan. Alltså någon har en tydlig känsla, men det är väl alltid egentligen miss i kommunikationen. Jag kan tycka att när människor drabbas av så här... Alltså det tänker jag bara i egenskap av att vara vuxet barn. Att ha behövt gissa mig till liksom, varför människor beter sig avvikande eller udda eller märkligt eller så. Så jag är ju en vän av kommunikation. Alltså jag har inga problem att låta någon vara. Men jag vill gärna att någon är så här, jag är så jävla pissed off här för jag fick en p-bot och jag har liksom haft en risig dag. Jag har ingenting med någon att göra. Ja, men då kan jag bara säga släpp det, tack. Men när någon kommer in och bara osar liksom surhet, frustration och så, och sen inte liksom kommunicerar sig. Det är väl det som skapar den här, bara så här, vad beror det här på? Oj, kom du hem här nu, såg mig? Alltså så här, det vet man inte. Så jag tänker att så här, ju tydligare man kan vara, desto schysstare är man. Både mot sina föräldrar, eller både mot sina familjemedlemmar och inte minst sina barn. Alltså när man är sur och frustrerad, då är man inte särskilt trevlig liksom. Och då kan man ju i alla fall bemöda sig om att säga, hörni, jag har bara haft en pissdag. Jag har ingenting mer att göra. Eller liksom, jag har PMS eller vad det nu än är. För det funkar att göra det. Alltså då kan ens omgivning släppa taget, tänker jag. Men jag tänker så här, generellt på din inställning till att hoppa på utbildningar och att göra såna där grejer. Att liksom, där är vi ganska lika. Jag älskar att göra det också. Och jag kan ibland också ha lättare att motivera mig själv att gå en utbildning än att gå i terapi.
Ja!
Därför att då är det så här, och det tror jag handlar om att det är upplevelsen om att man får någonting, alltså får någon typ av kunskap, medan terapin på något sätt tar någonting ifrån en. Alltså att det är så här, jag kommer dit och så ska jag liksom så här, att vi kanske inte upplever att vi så här konsumerar terapi på något sätt, eller att den har ett tydligt mål, ett syfte liksom. Och sen tänker jag ju att så här, terapi, absolut självutveckling, självinsikt, men att det också handlar väldigt mycket om att identifiera brister och saker som inte fungerar.
Och det här handlar om utveckling.
Och det här handlar mer om utveckling. Och att tänka så här kan du göra, att man får liksom ett lösningspaket presenterat för sig. Liksom. Vilket ju är en såklart distinkt skillnad. Men superspännande ändå.
Och jag var ju med i hans podd för, det måste vara ett år sedan snart.
Mm.
Eller kanske var augusti eller september. Och han har en podd som heter Alex coachar en människa. Och där var jag med. Men de är väldigt liksom spännande att lyssna på, tycker jag. Margot Dietz var med för ett tag. Ruben Salmander, att värna om samtalet i en värld av oro. Aurora Brännström har varit med, så startar en kommersiell revolution. Men igår då när vi var inne på liksom, ja, men en modell som heter så här, vad är problemet egentligen? Att det är väldigt svårt. Att vi, så här, vi luddar runt och vi blir hjälpare och liksom svenska chefer gaggar in så dörren ska stå öppen. Ska de verkligen stå öppen hela tiden? Ska vi alltid vara, liksom, om vi ska vara ledarna, precis som att vara en mamma, så ska man alltid vara den som räddar? Liksom, man sätter ju väldigt lätt människor i en offersituation. Och sen när man skuld och så blir tjafs mellan den och den, och så är ingen som kan vara the bigger person. Att säga. Och det kan jag känna när jag jobbat på arbetsplatser där man har levt, liksom, varit kompis också. Liksom ens chef har varit lite mamma och kompis. Om någonting händer då, till exempel om man måste bli avsked eller säga upp sig, så blir det liksom, det blir personligt hur man än gör. Det blir ju liksom geggigt. Och så var det så himla intressant.
När du var chef, var du tvungen att säga upp någon då?
Nej, jag har liksom alltid slutat innan någon måste bli. Jag har däremot alltid fått ta in alla jag vill. Jag har ju liksom varit på sådana arbetsplatser. Men då tar jag in Börje Bedjo, då tar jag in Lillåsa, då tar jag in... Jag har ju en tendens att, så här, att liksom ha dem som är nära, så jag känner så här, om jag gör ett misstag så kommer liksom inte de sätta dit mig så himla hårt. Men just det, så här, vad är problemet? Att man, men det beror på det här. Och så fick vi göra coachingsamtal. Och så, det är så väldigt intressant, för när man börjar så är problemet oftast något helt annat än när man har sagt, men då är ju inte problemet du, då är ju problemet att du känner skuld inför den. Att så här, allting handlar egentligen om att vi har så svårt att låta människor utvecklas och klara sig själva. Att det är så här, nej, men då fixar jag det till den, ingen fara, du ska inte behöva känna så. Vilket gör så här att när man tar på sig alla andras, liksom, om man tar på sig rollen som hjälten och hjälparen, inte, om man har så här 100 anställda, ja, tro fan att du känner dig utbränd liksom. Och särskilt kvinnor då, som lätt hamnar i den där rollen, just det där att man säger, ja, men många män har ju då en övertro på sin egen förmåga, så tror du att du skulle kunna bli vd för Ericsson? Ja, för fan, du är svetsare, ja, men det är ingen fara typ. tjejer är så här överutbildade och överkompetenta. Så bara, tror du att du skulle klara det här jobbet? Nej, det tror jag inte. Så det finns ju såklart en könsfråga kring det också. Men det har varit väldigt, väldigt spännande i alla fall. Att just det här med alla sätt som man ifrågasätter sig själv. Och man får så här aha-upplevelser. Så här, men gud, jag behöver ju inte svara på det här. Om någon hela tiden frågar mig, är det här bra, och vill ha sin bekräftelse, ska man säga, vad tycker du själv? Tycker du själv att du ser bra ut i det? Tycker du själv att du gjorde en god middag eller gjorde jobbet bra? Mm. Det kanske var fint. Att det är så himla lätt att man hela tiden ska gå runt och bekräfta alla andra. Det är ganska jobbigt faktiskt.
Mm. Eller? Jag förstår inte riktigt. Alltså, du tyckte att det var en bra grej. Jag tycker att det är bra när en ledare, alltså så här, det beror ju såklart på vad målet är. Vad är målet med den här gruppen? Alltså jag tänker på en arbetsplats, så har man väl ett ganska tydligt mål. Vi ska leverera här. Vi ska liksom åstadkomma vinst i ett företag till exempel. Men jobbar du liksom kanske på en skola, eller det beror ju helt på vad enda målet
är. Jo, men så här,
är.
Det är precis, men jag tror ändå så här, vi pratar om det här, vad är beställningen?
Mm.
Att så här, det ofta handlar om att man är inne i ett möte, inte ens någon som beställer vet riktigt liksom vad det är de beställer, förstår du? Och sen så man går in och så ett möte, och det tycker jag även man vill liksom vänta med att säga det som är lite kritiskt liksom, och jobbigt.
Så det är som kostar.
Ja, halva mötet går liksom går åt att säga julle jalle lulle lalle. Ja, men så här, vad är det, vad är beställningen?
Mm.
Vad förväntar ni er av oss?
Mm.
Och vad förväntar vi av er?
Mm.
Och så här, och vad, liksom, vad är målet? Hur ska det här se ut? Liksom?
Mm.
Och det kan jag tycka i den branschen som vi jobbar liksom i också, influencerbranschen, så kan det ju vara liksom allt från så här samarbeten till att vi ska göra någonting. Det är ju outhärdligt om man inte då vet vad det är man ska göra, att man inte liksom förstår vad beställaren vill.
Det måste finnas en väldigt tydlig idé,
ja,
eller en väldigt tydlig beställning såklart. Men jag tänker också så här, att det är ändå rätt fascinerande om man nu vill lära sig om sig själv och titta på sig själv, varför man har liksom valt det yrke som vi har valt. Och jag har ju till exempel aldrig varit anställd. Alltså aldrig varit
aldrig.
Det. Aldrig haft en heltidsanställning, förutom i mitt eget bolag. Och liksom, då kan man ju fråga sig själv, vad är det? Alltså så här, vad är grejen med det?
Mm.
Och sen har jag ju jobbat i grupper. Jag menar, jag jobbar ju i en arbetsgrupp på Sveriges Radio till exempel, när vi sedan är Karlavagnen.
Mm.
Men jag har också aldrig i stort sett jobbat med män.
Nej.
Jag har alltså bara haft kvinnliga samarbeten. Och så här, det här var någonting som jag landade i, för jag fick just den frågan så här, liksom, ja men så här, chefer, kvinnliga. Så jag bara, nej men mitt tips, jag har aldrig haft något problem med mitt arbetsliv överhuvudtaget, för jag har bara jobbat med kvinnor. Alltså jag har jobbat i äldrevården, jag har bara haft manliga chefer, jag har bara haft kvinnliga chefer, jag har bara haft kvinnliga beställare, kvinnliga kunder, kvinnliga, alltså skrivit i magasin där det har varit kvinnor. Det är liksom helt, våra bokläggare har varit kvinnor, våra producenter på SVT har varit kvinnor, alla i våra produktioner förutom en och annan fotograf i stort sett. Men det är liksom, det är, jag vet inte riktigt vad det säger om mig, men det säger ju ändå någonting. Alltså, jag tror att det finns en utbredd så för mig. Jag hatade till exempel grupparbeten när jag gick i skolan.
Gjorde du?
Ja, jag tyckte bara så här, men gud, varför ska jag? Dels för att jag har så otroligt svårt att släppa taget om någonting till någon som inte är kompetent. Och sen om det är någon som är väldigt så här, ta över, ja, men då känner, alltså, har jag väldigt svårt att, jag kanske har ganska svårt att jobba i grupp egentligen. Jag vet inte, jag kanske är en så kallad sån. Och sen kan jag också tycka att det är så här, måste alla vara så jävla bra på att jobba i grupp då? Måste alla vara, är det liksom alltid det som är livets enda mål? Att så här, jag ska arbeta i en stor gemenskap och ett stort företag som en anställd i en gruppprocess med liksom, jag vet inte.
Ja, men till exempel om man har ett gäng programmerare som man ska hålla en föreläsning för, där det är ganska mycket introverta människor. Om man liksom inte har koll på deras beteende, då kan man ju känna sig, jaha, där står jag och kör klackarna i taket och typ ingen verkar bry sig. För deras beteende, ju mer spännande de tycker, ju mer stilla blir de.
Uh-huh.
Man pratar om det här med spegling. Att så här, vi har ju liksom olika mönster. Vissa är yviga. Så här, som när jag pratar, då rör jag mig ganska mycket. För att det ger mig, hjälper mig att få fokus. Medan liksom en annan typ av människa sitter liksom helt stilla och bara typ zoomar ut ju mer spännande det blir.
Mm.
Det är så de...
Ja, men det är olika
ja, bara. Ju mer de tycker att det liksom
och
är... Ja.
Och alla behövs egentligen.
Ja, ja.
Oftast landar i.
Det spännande med hela den här kursen som jag inte hade förväntat mig från början, för man fick ju skriva i vad man hade för förväntningar. Det var ju såklart att jag ville ha det, liksom kunna använda den här coachingen och de här, det jag lärde mig både i det privata och i mitt arbetsliv.
Mm.
Men jag insåg då som egen företagare också, så är ju gränsen liksom hårfin typ. Och hur mycket jag lärde mig om att alla behöver feedback och coaching.
Mm.
Att så här, liksom, det springer roll om det är jobbet eller om det är hemma eller någon, något djur. Alltså, om det är otydlighet, nej, men då funkar det inte. Jag har ju inte varit så tydlig i mitt liv kanske. Just att man är rädd att såra någon. Och så här. Så att det var ändå spännande att så här, jag kommer kunna använda det här, de här verktygen all over the place.
Fan vad spännande.
Så nu vill jag veta vad du förväntar mig.
Jag har inga förväntningar egentligen, förutom att jag är väldigt nyfiken på det som du skickade till mig tidigare idag, nämligen soft girl-begreppet som vi båda då såklart har snöat in på. Men jag vill faktiskt prata om någonting som tangerar den här coachingen och som jag har känt mig jävligt irriterad på senaste veckan och känner att jag vill så här, lite random, uppfostra i fel uttryck, men jag vill ändå liksom höja ett varningens finger. Vi följer ju en herrens massa konton och, som handlar om personlig utveckling, om psykologi, om terapi. Och liksom ordet trauma är typ det mest förekommande i mitt flöde. Och det handlar ju såklart om algoritmerna också förstås. För att jag har liksom likat Holistic Psychologist 1 miljard gånger och då får jag liksom så mycket sånt i mitt flöde. Och det jag... har noterat senaste veckan, det är att många av de här personerna som ägnar sig åt personlig utveckling och terapeutiskt innehåll, de är lite lata. Så de härmar liksom varandra.
Ja!
Så att man bara, oj, nu dök det upp det. Aha, men gud, för de följer varandra. Så att nu ska någon göra det fast på svenska. Och det som tydligen då blev en så här it-grej förra veckan, det var... tanken på att vi inte ska fastna i att vara offer. Att vi inte ska fastna i att bara liksom identifiera våra förövare och skylla våra erbarmliga liv på vår narcissistiska pojkvän, vår våldsamma pappa, vår alkoholiserade mamma och så vidare. För att om vi fastnar i offerrollen, då kommer vi liksom aldrig komma framåt. Då kommer vi aldrig kunna liksom nå läkning på riktigt. Och detta var då liksom ett mantra som väldigt många olika sådana typer av profiler då på olika sätt uttryckte som att det var helt och hållet så här egen på hittat innehåll typ. Och det var så jävligt
uppenbart att det var så här, de hade typ kommit på dramamodellen.
Ja, eller som liksom hade typ kommit på. Och för det första så känner jag så här, jag är med i en grupp på Facebook som handlar om hovnörderi. Det är liksom bara vi som gillar hästar och nördar.
Hästars hovar.
Och där har man nu infört, vilket jag tycker är så jävla bra, att du måste skriva under din kommentar med vem du är och vad du har för utbildning.
Bra.
Så att du liksom inte bara kan gå in där och hävda så här, den här hovformen är helt fel. Vem är du att uttala dig om det? Är du expert eller är du liksom själv
genialist?
Genialist. Så jävla bra. Och det tänker jag generellt att ni alla som följer massa såna här konton, oavsett om det är terapeuter eller psykologer eller vad det än nu är, snälla alltså försök i alla fall att avkräva någon typ av transparens. Ta reda på, är det här en utbildad psykolog som säger det här? Är det här en PH? Alltså så här, Holistic Psychologist är ju ändå doktor i psykologi. Ja, ja. Så där kan man ändå säga att hon har ju någon typ av tyngd i det hon säger.
Ja.
Men när det är så här... random människor som typ har suttit i så här Big Brother-huset eller varit med i någon så här som helt plötsligt bara vill bli någon så här andlig coach typ. Så bara, men gud, det här för att den typen av innehåll och den typen av sägning skulle jag säga är ganska så jävla farligt. För att så här, jag är den fasta övertygelsen att du behöver visst få vara ett offer. Om du är ett offer för olika omständigheter, det vill säga våld i nära relation eller att du har haft en riktigt traumatisk jävla barndom, så kommer du behöva få vara, alltså du kommer behöva få vara i din offerroll ett bra tag innan du kan gå in på det som man då kallar för läkning. Och vad är ens läkning? Det är ju extremt mycket så här, you're gonna heal from your trauma. Och man bara, vad är grejen med det? Med det
liksom? Jag undrar också det. Jag hör om alla dessa läkningar. Jag bara undrar,
du ska liksom läka och sen ska du bli någon hel eller ny människa. Eller vad är man vill åstadkomma med det? Och jag tänker att så här, det är en skitfarlig uppmaning. Därför att det är också någon typ av så här framgångsteologi. Att du typ inte kan bli en bra människa för att du har läkt och lagt offerrollen åt sidan. Och mig veteligen så är det väldigt svårt för människor som verkligen är utsatta för olika typer av förövare att erkänna det för sig själva. Alltså man lever ganska mycket i förnekelse. Så människor som jag träffar och har börjat träffa nu när jag liksom tar emot klienter under utbildning, de är ofta helt så här omedvetna. De vill absolut inte kännas vid att de är några offer. Det är någonting i livet som skaver, men de är ofta så här, nej, men jag hade en jättebra familj. Alltså de är inte alls inne på att så här vilja sätta sig i den här totala offerrollen. Så jag vet liksom inte riktigt vad man menar med det. Och om man nu landar i att så här, ja, men jag är nog faktiskt ett offer för en liksom bristfällig förälder, eller vad det i alla fall när jag var barn. Då måste man liksom få känna på det och kartlägga det ordentligt innan man sen kan hasta vidare till att tänka framåt.
Kör en snabbläkning bara.
Gör en liten shaking-grej, en liten andningsövning och sen ska du typ vara läkt från trauma. Det är liksom inte så det går till. Så att det jag vill ha sagt med det är så här, jag vill höja ett varningens finger. Tänk på vilka ni följer, kolla upp vad de har för utbildning. Inte allt det de säger är liksom sant, utan det kan vara så här antaganden och teorier som är så här kvasiteorier deluxe, som typ låter så lite härligt fast faktiskt inte finns någon typ vetenskaplig tyngd bakom det. Jag bara tänker i denna tid att det är liksom lite viktigt att det finns en och annan charlatan där ute som är ute efter att tjäna en och annan krona på liksom diverse lidanden runt om som folk är så här desperata. Så liksom försök att avkräva någon typ av transparens från dem ni följer i de här frågorna i alla fall, tycker jag.
Ja, då får jag göra min lilla spaning.
Ja.
Jag har ju då mycket i mitt flöde med ADHD. Eftersom det söker jag på. Så det är trauma, ADHD, affirmationer, pepping, träning, mat, bla bla bla. Och forskningen då påvisar ju att som kvinna ADHD så är du mer sårbar för mycket. Du är mer sårbar för att bli alkoholist, för att få anorexia, bli matmissbrukare. Du har en tendens att du vill liksom matbinja, eller binja, eller vad heter det?
Binge-äta.
För att din dopamin, allting med det här dopaminet ställer till det liksom, när det handlar om det här. Du har svårt att komma iväg och träna. Du tränar liksom jättemycket eller ingenting alls. Du äter jättemycket eller ingenting alls. Du sover jättemycket. Det är ett system som är jobbigare att övermanöver. Det kommer inte naturligt på samma sätt. Så i mina flöden så upptäcker jag ju då mer och mer att nu är det mycket träningsgurus. Och liksom hälsogurus. Så kanske inte ens är PT eller är utbildare som då vill berätta för de här tjejerna att om du bara följer den här appen, eller om du bara köper det här liksom extra till skott, eller om du bara tar de här järntabletterna, eller om du bara har det här täcket, det är så starka liksom, ekonomiska krafter. Och då är man ju som kvinna ADHD då, när man redan känner sig misslyckad hela sitt liv, kanske för att ta sig iväg sig till gymmet eller banta eller bababa. Alltså det är ju bara så här, hej, här är liksom offerlammen, lägg dem på slakten direkt. Och det här är också någonting som jag hoppas kommer debatteras liksom, lite mer, att de här kvinnorna hamnar då liksom, men såklart det här handlar ju om mycket pengar. Och det fattar med att de här PT-kvinnorna och de här liksom hälsotjejerna och så här, de måste ju marknadsföra att med och ADHD så är det här svårare liksom. Det är klart att de använder den här propagandan, det är ju genialiskt. De behöver ju inte ens liksom vara lobbyister, det är bara att använda det som, jag menar, evidensen från liksom en enig läkare och forskarkår, och sen så är det igång. Och det är klart att det här är fantastiskt då att berätta, du är så bra på det här, men du är jättebra, men jag kan hjälpa dig om du bara köper det här. Eller med, så det är också någonting som du säger, så här, kolla bakom, så här, vem är det som står bakom det här? Vem har rätt och säga det till dig, varför ska de kunna hjälpa dig med att du betalar 400 spänn i månaden för en app?
Mm.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Nej. Mm, bra.
Nej, men så liksom, det är bara en, så här, det är väl superhärligt att det finns massa människor som vill utbilda och informera, och det påstås ju också vara liksom den absolut nya senaste så här, TikTok-trenden, och det tycker jag märker på barnen också, att de blir ju utbildade via TikTok. De tar del av nyheter via TikTok.
Ja.
Alltså de har ingen annan mediekanal egentligen. Nej. Och säga vad man vill om journalister, men jag är hyfsat övertygad om att journalister har en superviktig uppgift, nämligen att liksom filtrera information som så här flödar runt, och att journalister oftast inte är så att säga köpta, det vill säga korrupta, och kommer med budskap som är kommersiella. Nej. Utan man är faktiskt intresserad av att föra fram liksom korrekt kunskap och liksom informera om omvärlden. Och det måste man ändå veta när det gäller sociala medier, att det finns liksom, där är en salig jävla mix.
Ja.
Och är det och så här, visst att saker och ting är reklammärkta, men det finns ju faktiskt obviously influencers som bara ägnar hela sina flöden åt att sälja sina egna produkter, om inte annat. Mm. Som inte behöver kanske då reklammärkas. Så här, jag har kurser i det här och det här och det här, jag har skrivit böcker om det här och det här och det här. Och sen bara, men vänta nu, vad har du för utbildning? Så här, nej, men du har inte ens gått färdigt grundskolan. Typ. Mm. Alltså, inget ont om det, men det är ändå en viss skillnad. Alltså,
alla är så här refad eller sajad.
Ja. Men vet du att idag skulle typ inte det ens vara en biggie.
Han hamnade för fan i fängelse för det här.
Alltså, för alla er som inte känner till liksom, och är lastgamla som oss. Så Refaat el-Sayed, vad var det han gjorde? Han hävdade att han var läkare.
Han läkte att han hade en doktorshatt.
En doktorshatt. Och han var också ordförande för, var det inte Amnesty? Vad fasiken var det?
Han startade det här företaget då, Fermenta.
Mm.
Han var då en finansman och vd. Han flyttade till Sverige i slutet av 60-talet. Och 1985, kom du ihåg att han blev utnämnd till årets svensk?
Mm.
Vi älskade honom.
Mm, vi älskade honom så mycket.
Ja, han var liksom den manliga motsvarigheten till Ludmilla.
Mm.
Vi ville att han skulle vara svensk.
Mm.
Vi älskade honom på ett svenskt sätt. Men han blev ju sen då
bannlyst.
Och dömd. Han fick fem års fängelse. Mm. Men det som han hade gjort då, det var att han köpte den här, det var ju penicillintillverkare här Fermenta.
Ja, precis.
De var ju en del av en jättestor läkemedelskoncern som Astra.
Mm.
Och så fick han då ett lån från Electrolux som var så här superförmånligt, och då så kunde han så här superexpandera. Han köpte upp andra läkemedelsföretag och så aktierna då, det här steg och steg och steg. Han var liksom miljardär ett tag.
Mm.
Ja, och så blev han årets svensk och bla bla bla. Och han sa att han då var doktor i biokemi.
Mm.
Han sa det bara.
Ja.
Alltså det är inte så att han sa att han hade liksom, du vet, gått ett år på liksom Alfa Lavals grundkurs. Alltså doktor i biokemi, det är så här, det är tough shit. Det är många års utbildning liksom.
Ja, men samtidigt så börjar jag tänka så här, skitsamma. För att han lyckades ju ändå få liksom hela fermentet så här, expandera. Alltså han var ju obviously en jävligt bra businessman, och vem fan behöver han doktorshatt i biokemi för att driva ett läkemedelsföretag? Alltså jag tänker väl att då kan man väl anställa biokemister som gör jobbet åt den. Alltså jag förstår inte varför en vd just måste ha liksom en doktorshatt.
Men jag tror så,
han är att han ljög. Det är väl det man
ja,
tycker då.
Och liksom, om man ser vem han kom, han var verkligen underdog. Han var tvungen att överbevisa sin kompetens. Då sa han då att han var läkare i biokemi och professor, och att han hade en doktorshatt.
Mm.
Och sen skulle han göra en superstort liksom, business med Per Gyllenhammar, Volvos kunde, som också var, vad ska man säga, så här, han blev årets svensk varje år typ, fram till...
Han var så otroligt stor.
Otroligt! Volvo!
Ja, men det var också att så här, media hade en förbläss för att smälla upp de här företagsledarna. Det var så här Wallenberg,
SAS, Janne
Persson.
De skapade det nya Sverige.
Ja, men det var liksom som att de var några så här überkändisar, ja. Deluxe.
Oklart varför.
Så är det ju absolut inte nu. Alltså, ja, vem skulle liksom, ja, men det är väl typ att vi gillar ju kanske så här Hennes och Maurits liksom Persson, men alltså de har absolut inte samma dignitet,
inte samma lyskraft alls. Det här var liksom det nya Sverige, SAS-Janne.
Ikeas grunder också, fast han var ju lite liksom, hade ju lite nazi-vibe där fortfarande, så han inte riktigt var med.
Men han hade liksom, Han är för stor. Han, ingen kom åt honom. Nej. Ja, det var verkligen gubbväldet.
Ja, gubbväldet.
Men det här var ju ändå snygga karlar. Sassian är kvinnorna. Flygvärde. Ja, men Sassian skulle vara en snygg karl. Och PG också.
Sassian har faktiskt gjort en stor bedrift för svensk behandlings, alltså alkoholistvård. För han var ju typ en av de första som importerade Minnesota-modellen till Sverige. För att det var så många piloter som hade alkoholproblem. That's cool.
Det tackar vi dig för, Sassian. Ja. Jag kommer ihåg, mamma men tyckte han var lite läckare.
Summa summarum, han fick näringsförbud, 5 års fängelse för svindleri och grov oredlighet mot borgenärer. Och hade liksom en risig då omfattande oegentligheter i Fermentas ekonomiska redovisning. Så att han, han dömdes ju då till fängelse. Och ja, det är om det, om att ljuga. Men det verkar inte folk tycka är så jävla liksom.
Nej, det verkar,
alltså jag tänker också på Toblerone-affären. Förstår du hur kölhalad Mona Sahlin blev?
Jag vet. Och det där är en liksom, skam för
Svea Rike. Ja, det är en skam för Svea Rike. Hur, liksom, hur hon hängdes ut på ett sätt som att hon var hin fucking håle. Medan idag så kan liksom politiker, det spelar ingen roll. De kan säga i stort sett, alltså förstår du alla skandaler som har varit som bara så här passerar revy och folk är bara så här, ja, det, man kan liksom vara ohedlig på ett sätt nu i svensk politik som var fullständigt omöjligt för 15 år sedan.
Och det är ingen som ens orkar bry sig om. Nej.
Det är ju någonting som har hänt. Det är ett paradigmskifte som vi har bevittnat. Liksom. Och jag tror faktiskt att det har väldigt mycket med sociala medier att göra. Att alla liksom kan ha en röst och allting bara överröstas. Allting bara så här, all information, det är också den där lyskraften tror jag ingen människa riktigt kan få längre. Därför att det är ett sånt jävla pågående flöde hela tiden. Jag tänker på alla de här unga människorna, så här Young Royals, alla de här nya serierna, så här hur skådespelare liksom bara, wow, han var het, och sen nästa vecka så är det någon annan. Alltså, på vår tid var det verkligen bara så här, det kanske fanns 5 kändisar, och då var det så här Lill-Babs, och så var det Carola.
Familjen Skålin, Wahlgren.
Ja, va, ja, det var, men det. Då var det liksom Pernilla. Nej, men det var mycket färre som fick plats och utrymme. Därför att det förstås var så att media hade mycket större makt i att göra det här urvalet, vilket som skulle få plats att synas. Och nu kan folk typ göra skiten själv. Och nu kan folk också typ utbilda varandra. Man behöver inte gå i någon skola. Man kan bara säga, I gave you therapy through Instagram, fast track, alltså. Jag vet inte vad som kommer
att hända. Jag har ju fått någon snubbe, någon Jesus-snubbe som har kletat sig in på mina DM. Man bara, Josiah, sender nu live from Ohio. Jag bara, hur har han kommit in på mina DM med sina livesändningar? Det som jag tycker är läskigt och det som jag också tycker uppmärksammas alldeles för lite, det är också hur kändisar sen typ 10 år tillbaka också urskillningslöst kan liksom redigera verkligheten om sig själva. I stora liksom tv-program, i media. För att när man får de här superstjärnorna att vara med i någon tv-program eller liksom, man gör någonting, då ökar det värdet så mycket. Som liksom, ja, men Netflix eller Zlatan är med, men du vet, någon betalningstjänst. Så här, och då tänker jag på Pär Gyllenhammar. De gjorde ju, det blev skandal det här att de skulle göra den här miljardbusinessen med Fermenta.
Ja.
Men så satt han i Skavlan typ för 10 år sedan. Och men då pratade ju Skavlan om en annan skandal som de var med i. Och det var, Volvo hade ju en massa misslyckade oljeaffär med Norge på 70-talet. Mm-hmm. Och det tyckte han liksom, det kunde han gärna prata om. De sa inte ett ord.
Om Fermenta?
Precis. Så då har han förmodligen villkorat då
liksom,
sitt eftermäle. Så att säga, det som egentligen är det spännande och det som egentligen är den stora skandalen, det, liksom, det korrigeras. Så då väljer man en grej som man kan stå för.
Mm.
Och sen så washas resten av liksom smarta lobbyister eller av kapitalet.
Mm.
Och det funkade ju inte riktigt på samma sätt innan alla började känna sig jävla mycket stålar. Ja, men som alla som är kända kan ju idag känna massa stålar. Jag menar, när Zlatan började sin karriär, innan Helena kom in i bilden, kände han ju liksom en tonfiskmacka när han gick till en bagde Zlatan och hittade dit. Han fattade ju inte värdet, var så här, jag spelar fotboll. Jag ska inte casha in typ. Det fanns vissa liksom moraliska aspekter i vissa sporter. Ja, men i alla sporter i stort sett liksom.
Det älskar jag med Beckham-dokumentären. att man liksom faktiskt får se, det tycker jag är den stora behållningen med den dokumentären, att det är liksom, han är typ den första fotbollsspelaren där man bara inser att så här, fan, han är ju snygg. Man kan ju kränga produkter på den här killen, att man liksom inte hade fattat det innan.
Nej, han var liksom så den han första. Var
så här, den första som det så här klädmärken var så här, vi vill hänga på honom en liksom Prada-jacka här, eller vi vill liksom, vi vill göra ett samarbete med en sportstjärna. Innan dess så var det liksom egentligen otänkbart. Idrottsstjärnor kunde liksom inspirera till andra människors stilar, men det här att de skulle typ kunna ha på sig vanliga kläder och så att säga bli reklampelare för det, alltså, det är den dokumentärens stora behållning, tycker jag.
Ingmar Stenmark med Viagra. Nej, men alltså så här, liksom, det fanns, ja,
nej,
ju
det
inte.
Det fanns överhuvudtaget inte.
Man hade den allmänna liksom känslan av att det var ett svek.
Mm.
Om någon utav liksom landets stora profiler gjorde någonting.
Mm.
Det är så, man skulle vara så här, flawless.
Alltså, vi lever ju i totalkapitalistiskt samhälle. Det gjorde vi faktiskt inte då. Och jag var uppe i Kramfors och föreläste. Kramfors ligger ju liksom nära Ådalen 31 och har ju varit ett så här enormt rött fäste liksom. Ganska intressant förstås att läsa om hela den historien, helt fruktansvärt på så många sätt och vis, men också att det var liksom precis där som socialdemokratin vann mark. Om inte Ådalen 31 hade hänt, då hade nog inte sossarna vunnit det valet som följde efter det.
Har alla koll på Ådalen 31? Eller ska vi dra en liten...
Nej, men det är en enormt stor, så här, ett stort paradigmskifte som hände i Sverige. Från att vi har varit ett så här borgerligt land, ett klassamhälle, som ja, men fram tills egentligen 1931 och efter den stora depressionen då, när vi hade så 80% arbetslöshet, framförallt uppe på norrländska sågverk och massa fabriker och sådär, började man ju då demonstrera där uppe i Ådalen. Och militären kopplades in och 5 personer blev skjutna till döds. Och det här skapade ju då 2 läger i dagspressen, eller i kvällspressen också för övrigt. Och det blev väldigt tydligt att vi hade liksom borgerlig press och socialdemokratisk press. Och sossarna vann ju på det här. Så det blev liksom början på ett... Jag vet inte hur många år sossarna satt vid makten. Men
58?
Ja, jag tror att det var 58.
Per Albin bara såhär,
ja, trilla pin. Alltså, såhär. Och sen kom typ Torbjörn Fälldin in som en liten... Gjorde han inte det? Och satt någon mandatperiod. Men det var liksom ett sossevälde i så jävla många år. Alltså när hela vårt välfärdssamhälle etablerades och byggdes upp från grunden, kan man säga. Och den känslan lever väldigt starkt kvar i de där orterna.
Mm.
Och det är också någonting väldigt sorgligt att så här, jag får en känsla att det är lite grann som det kanske var i forna Sovjetunionen och som det kunde vara i så här Östberlin. Att det är verkligen en era som är död. Man ser det hela, så här, de har bara byggt så här drömsamhälle, här ska alla ha, här finns det arbetsförmedling, här är socialtjänst och så här. Och nu är det bara så här tomma lokaler överallt, det är så här avfolkat. De här massa fabriken är bara så här, det behövs liksom inte ens människor som jobbar där längre, det är bara så här robotar. All produktion har flyttats utomlands. Alltså, så det, jag tycker det är lite sorgligt på något sätt.
Om samhällen dör eller liksom inte lever upp till det som var, då känns det här, måste allting stå och påminna om att liksom drömmarna kraschades.
Ja.
Jag tänker, om man lever i de här samhällen där korvkiosken står med en liksom liten, du vet, korv som hänger ner på sniskan. Och det, är så här,
det är ju verkligen som i Blixt McQueen. Så här, kyla, köp.
Ja.
Och så bara är det de här, så här rostiga gamla liksom, ja, både människor och så här existenser. Ja. Ja. Det är så här, så mycket ödehus överallt och liksom så här,
ja, jag vet.
En känsla att tiden verkligen har stått still på ett sätt som är så här, okej, har vi en sån här orter, så här bruksorter som liksom, de bara väntar på att bruket ska komma till liv igen. Bara, nej, det kommer inte ske. Nej. Det kommer aldrig hända. I'm sorry, typ.
Det var ju som när jag var i Bratsbacka hos Lillåsa i somras och jag och Frasse skulle åka på en liten tur för att han var glassbesatt. Jag tänkte ta ur honom detta. Och vi hamnade på en liten ort några mil bort där man så här också ser de här otroligt fina övergivna husen. Mm. Som att någon bara mitt i ett ögonblick har hivat ut 4 fåtöljer, sagt till frugan det över nu och båda har gått iväg.
Mm.
Så du vet när känslan att så här, någon, en bild är frusen. Stannade ju och snackade med någon och Frasse fick någon glass och hit en liten. Alla de här husen. Och då var det så här, då kom det dit någon gubbe. Men typ för 5-6 år sedan. När han visste att alla var liksom, ja, men lite så här, hög pensionsålder ska vi säga. Hög pensionsålder. Bjöd liksom en femmonfimp på de här 5-6-7 husen. Och alla flyttade samtidigt. Och sen är det helt plötsligt 7-8 ödehus. Och då är liksom, då är drömmen borta. Det är så här, vem ska flytta in i de där nu? Vem ska renovera dem? Vem ska bygga nytt?
Ja, vem ska få för sig
att kanten av Brattsbacken? Nej.
Nej, och att det är så här, skolan ligger 40 mil härifrån. Ja. Och din, du kan inte föda barn på den orten. För att närmsta sjukhus ligger liksom 8 timmar härifrån.
Ingen kommer att höra det om du skriker, ska
nej,
du veta.
Verkligen absolut ingen. Så det, är så här, det är jävligt svårt att göra någonting åt det. Och sen finns det ju såklart så här, norrländsk glesbygdsromantik som är så här ljuvlig. Och det är väl tur att det finns deckarförfattare som gillar att omfamna allt det där. Men jag vet inte, det är en otroligt speciell känsla.
Coping-strategier för att så, inse vad som har hänt. Man bara, vad fint det är här. Det är så mysigt. Vad fint med bruket som en gång låg där. Så fort man kommer till den där frusna bilden, då är det som att någonting i en dör. Man kan inte vara kvar som ung då. För det är så, du har redan sagt till mig att så här, jag kommer aldrig kunna förverkliga någon dröm. Om jag inte nu är så här, men du vet, fiolfilare som bara en i världen så kan liksom åka runt. Men det är häftigt också, så här, ibland händer det att många väljer att flytta till ett ställe och flytta tillbaka. Hur snabbt det går att blåsa liv liksom, i en gammal by eller ort, det är också magiskt. Men det händer ju tyvärr inte så ofta.
Nej, det gör det ju inte. Men samtidigt så här, man vet ju aldrig, för att rätt vad det är så kommer vi behöva, alltså vi har ju sjukt mycket land och sjukt mycket mark och massa ödehus. Rätt vad det är så kommer folk få feeling, som sagt, och starta upp en liten sekt eller något där.
Det ska vi göra med Snokfarbrorn. Han tyckte vi skulle köpa mark där.
Ja, det ante mig när han sitter med sina rymdteorier.
Det har gått upp en Celsius värmen. Vi måste flytta dit, vi kommer inte kunna bo i Stockholm om 10 år.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi kan inte bara undgå denna soft girl-diskussion som pågår. Nu har Jonna Sima skrivit här. 9:18 idag här torsdag som vi spelar in denna podd har hon klivit in i soft girl-diskussionen. Det är många då som har upprörts men också ställt sig bakom. Greta Schult till exempel på DN Kultur. Hon verkar ju vurma för den här soft girl idealet. Vad är en soft girl, Ann? Give us the short version. Förklara för mig.
Nej, men alltså, soft girl, eller som hon också kallas, softy. Det beskriver ju då en ny ungdomskultur. Och den här växer då fram under slutet av 2019, tror jag var, av då tonåringar, tjejer som är tonåringar då. De visade upp sitt liv och sitt, liksom, sitt mode. De ville liksom inte bli vuxna. Deras liksom approach var den söta flickan som lever ett mysigt liv utan några krav. Liksom, och med medel från föräldrarna, typ.
Varför ska man vara löneslav när man kan ägna sig åt yoga, timslånga sminkrutiner, städa och laga mat till sin arbetande manliga partner? Jag följer ju extremt många. Det här har också hamnat i mitt flöde, jag vet inte det. Men jag tycker det är så fascinerande så jag fortsätter att följa dem. Det är alltså amerikanska hemmafruar som på riktigt är så här: you know, I really believe in att liksom vara underlägsen sin husband. Att när han kommer hem, säg tack. Alltså jag är så här, du vet, man bara existerar det här. Ja, det gör ta med fan det. Det är alltså unga, skitsnygga kvinnor som liksom lajvar, eller de lajvar inte, utan de lever hemmafru-livet och på riktigt prånglar ut det idealet som att det här är det bästa livet. Alltså jag är hemma med våra fyra barn, jag homeschoolar dem, jag gör liksom, odlar all min mat själv, jag kokar konserver och sen så, nej, men det är faktiskt så att mannen enligt The Bible, det är också så här hel inne nu bland den yngre befolkningen. Det här är ju klart att det inte liksom, det finns ju massor med subkulturer, men det här är en ganska stor växande suft, liksom, och det här är, kan man säga, en extrem version eller variant på the soft girl. Och det är liksom att du till och med ska obey your husband, för att det är helt okej också att vara så här djupt troende liksom. Men sen har du, tycker jag, den här lite mer svenska varianten av soft girl. Det är väl liksom bara att glida runt i beige kläder, yoga, smörja in dig med liksom oljor.
Läppisglans.
Du är så här, pratar väldigt mjukt. Och du är så här, pratar om liksom vikten av att inte bränna ut dig. Att du har så här väldigt bra koll på så här self-care och så.
Jag tycker det känns som att hela den stilen vurmar för så här Shirley Temple. She talks like this. Hon har så här rosa fluffiga kläder, hon är en liten kanin. Hon kan dansa lite, men sen är hon trött. Och då måste hon vara med sin hundvalp. Och ha sina korkskruvar som någon borstar. Det är så här, vi vill inte ha några krav på oss. Vi vill inte växa upp. Och Katja Hultqvist skriver i idén att hon tycker att det här är sunt. Att så här, det är det enda sättet för den moderna kvinnan att så här,
inte bränna ut sig, typ.
Ja, och jag förstår det där. Men sen som Katrin Kehl och Marisal på DN, som är min så här krassa överste prästinna. Hon har ju skrivit om det här fenomenet flera gånger. Och bara så här, ja, ni kan vara era drömmar, men så här, tyvärr så är det inte särskilt soft att vara en kvinna.
Nej.
Det är så här, graviditeter, det är liksom förlossningar, det ska ammas, det ska tas om hand, det är liksom klimakteriet. Så här, det finns inte så mycket soft i dagens moderna samhälle, om du inte liksom kan välja då det här livet, för att du är då en amerikansk hemmafru som inte,
men jag är liksom, göra så mycket. Jag är väldigt jag kan förstå att det här kommer som en motreaktion på, det har ju vi pratat om massor med gånger, det här mamma-idealet när vi var själva var mammor, att du skulle säga, du ska jobba, du ska kliva upp ur förlossningssängen och så ska du bara ställa dig på dina high heels och kötta liksom så här. Och då kommer liksom Della Q, Anna Björklund, som är så här, nej, jag tänker liksom vara hemma och driva liksom ett fåmansbolag och så här mysa med mina bebisar i kashmirull och så liksom vägra gå med på det där, typ, och ha dem på Waldorfskola. Så här, yes, I get the point. Mamma-idealet var inte liksom lösningen för kvinnan. Då fick vi typ dubbelarbeta, för vi skulle inte bara vara mamma, utan vi skulle också vara sexiga samtidigt. Och vi skulle dessutom då börja liksom förvärvsarbeta. För att man tänker på liksom 70-talsfeminismen, så här Marie Lindberg, De Geer, alla liksom 68 vänsterkvinnor. De kämpade ju liksom för att få jobba heltid för att kunna få använda sina akademiska examen och faktiskt skapa sig själva en yrkesidentitet. Och de kämpade fram en dagisreform så att alla barn i Sverige faktiskt har rätt till fri förskola i stort sett. I alla fall till väldigt låg kostnad. Och sen kommer vi imam och säger, men vi vill inte vara så här foträta, vi vill jobba men också vara sexiga. Alltså det är bara en kapitalistisk jävla hittepågrej. Och vi vill så här gå ut med tjejerna, vi vill ha liksom, vi vill jobba och sen vill vi ha mycket egen tid och ha barnvakter så här. Och sen, det är inte så jävla konstigt att det kommer som en motreaktion att så här, nej men gud, jag orkar inte med den här skiten, jag vill bara vara en så här soft girl som inte jobbar överhuvudtaget. Och har mina barn kanske liksom, har jag några barn då kanske jag har, det verkar ju också som att vi inte föder en enda jävla unga at the moment så att vi inte kommer liksom upp, vi kommer inte ha några som tar hand om oss. Det är, vad är det? Vi är ju nere på så här
förskrivning. Vi är ju klara i och för sig. Vi, klara.
Vi kommer kanske klara.
Nej, men jag måste bara fråga dig, för den här liksom soft girl trenden då, men ska vi liksom, vi måste ge exempel på några soft girls. Det är Kendall Jenner till exempel. Ariana Grande.
Är hon en soft girl?
Ja, hon liksom. Och sen
de är ju, samtidigt så talar det här emot, för båda de här tjejerna jobbar ju häcken av sig.
Jag vet, men då säger du så här, liksom, man ska inte blanda ihop då, det här säger liksom vissa experter då. Att, för att de menar att the overall, sen är det liksom undantag, soft girl, det som budskapet som de då, de här signalerna de sänder ut, det är att det är okej att vara sårbar och superfeminin, men yet still confident and strong. Mm. Att man liksom så här, vågar uttrycka sig själv och liksom att man vågar vara feminin och prinsesslik. Och att liksom genom att våga vara liksom både starka och softa så liksom ändrar man narrativet nu att så här, för att man ska kunna vara då med liksom, i den här världen så måste det vara på männens villkor. De menar att det här är en feministisk handling. Men så känns den uppfattning. Jag känner inte att det är det som de här tjejerna verkar vilja.
Jo, men jag kan nog tycka det lite grann. Att de verkar ju ändå vara väldigt duktiga på att så här, kräva sina rättigheter, ha koll på att de har samma värde som män, men att man då inte vill liksom lajva man för att få ta plats, utan så här, nej men nu vill jag liksom, jag vill jobba efter min menscykel, jag vill att någon annan ska ta hänsyn till mig, till min kvinnliga kropp, till mina kvinnliga lekar, till mina kvinnliga intressen. Jag tycker faktiskt att det är svinkul att hålla på med liksom utseende och smink och sånt. Jag tänker inte låtsas om att jag är någon man här för att få komma in på så att säga männens traditionella arena. Så att på det sättet kan jag liksom tycka att den här soft girl-trenden är rätt så här gullig. Alltså jag kan tycka att min Olga till exempel, hon har ju så här 0% maskulinitetslängtan. Men hon är ju ändå helt självklar i sina rättigheter och liksom sin feministiska approach på ett sätt. Alltså det är inte ens en fråga för dem. De är ju bara så här, det är klart att det ska vara så. Och de har råkoll på liksom sina rättigheter och att inte så att säga tro att det är liksom en man som ska fixa biffen åt dem. Alltså, men samtidigt så kan hon säga,
de har ingenting att bevisa menar du?
Nej, hon har ingenting att bevisa, men sen så kan hon också säga som så här, ja men vad fan, om man nu ska ha privilegiet att vara ihop med en 12 år yngre tjej, varför skulle man inte få pröjsa lite mer då? Man bara,
sant.
Makes sense, typ. Alltså, så här, saker som är så här, ja om han nu ska få vara ihop med en jätteung, supersöt tjej, då kan väl hon få ligga och vara en soft girl då, så får väl han pröjsa för det. Alltså, så
här, ja men jag fattar, men om du tar till exempel, det är också sprunget ur 90-tals estetiken. Ta till exempel Madonna, ta Cyndi Lauper, alla de hade ju verkligen soft girls estetik. Det var så här, små kjolar, jag kommer ihåg att man hade...
Killkjol.
Ja, och jag kommer ihåg att jag hade de här mussekläderna, men så här, mjukiskläder med så här musse på. Det var liksom volanger hit. Det var verkligen en soft girl look. Men samtidigt så var det så här, girls just wanna have fun, motherfuckers. Vi var liksom, de var rebeller men klädda som soft girls. Förstår jag vad jag menar? Så jag tänker så här, många tror jag att så här, det är sprunget från den stilen, estetiken. Men sen har det liksom blivit en... Ja men en liksom 2000, så Euphoria säger de om jag är liksom en soft girls estetik.
Jag tycker ändå att det är väldigt roligt i Katrin Kielos Marsals text i DN när hon citerar en ung kvinna på sociala medier. Jag vill inte jobba hårt. Jag vill leva mitt liv långsamt. Ligga på en bädd av mossa med min älskare och njuta av att bara existera. Jag vill läsa böcker, skapa konst och älska människorna i mitt liv.
Ja, rika kvinnor i typ Oxford på 20-talet. Nej, men det är så här Bloomberg-gruppen. Det är så här Virginia Woolf minus liksom depressionsdepån.
Ja, men också att man faktiskt är så jävla välvaggad så att man på något sätt kan ligga där på sin bädd av massa utan typ ekonomisk oro. Det är väl också det där.
Ja, det är en klassfråga såklart.
Det är supermycket en klassfråga. Det är bara liksom en überprivilegierad person som kan tänka eller känna
Ariana
så.
Grande.
Ja, det är inte någon som man säger, jag har genomskådat kapitalet, jag kan bara lägga mig i skogen. Jag, typ, min morsa var ensamstående undersköterska, de resonerar inte så.
De tänker inte ens att det finns en möjlighet. Men det här är så roligt, för i morse så skickade jag det till dig. Jag tog en skärmdump på Rosanna, du vet. Rosanna som var här och pratade om tantra sex.
Nej, det gjorde du inte.
Nej, okej, men då skulle jag gjort det.
Ja.
Men hon är i fjällen med sin man. Och så i morse då så la hon ut på sin story att jag menar, så här, en fin bild på skidor så hade hon så här, gjort med snöhjärta. Och så skrev hon då att liksom jag menar, att hon tycker det är så himla härligt när män behandlar henne som en prinsessa. Öppna dörren, hämta varm choklad med lite grädde, massera henne lite. Hon får liksom känna sig
omhändertagen.
Ja, för henne är det extremt viktigt att inte skämmas för liksom känslan av att tycka att det är okej. Och så sa jag, får väldigt ofta liksom reaktioner på det här. Gud, att man säger man förminskar sig till liksom så här, flicknarrativ. Lolita fast utan liksom rebellen, om man säger så. Det är så jag tolkar det.
Eller Lolita fast man liksom tyvärr är vuxen.
Ja, hon pratar ju så mycket om sin feminina energi. Ja. Och jag är väldigt liksom nyfiken på den. Jag har ju väldigt sällan kunnat vara i den. Dels så kanske jag liksom inte själv har liksom vågat eller vetat hur man ska göra.
Men det finns också olika kvinnliga arketyper, vill jag säga. Alltså tänk dig, alltså jag har aldrig velat vara i den där energin. Jag är så 0% intresserad av den. Jag identifierar mig med Diana. Det är liksom krigarprinsessan som drar ut med en liksom pilbåge på en häst i skogen och sen drar man hem någon jävla byte. Alltså det är också en kvinnlig arketyp. Alltså någon som är väldigt så här kompetent. Och, så att liksom, det är inte bara så att den feminina energin betyder soft girl. Nej, det finns ju massor med andra feminina energi. Överste prästinnan. Det finns liksom den här, alltså om du tittar i tarotkortsleken så är det liksom bara en av dem som är det här liksom Venus. Att du är Venus, du är Freja, du bara föder barn. Och är så här, kom och ta hand om mig, mat med vindruvor. I don't know. Det har aldrig varit jag har aldrig varit sugen på den.
Nej, jag vet det. Och det har inte jag heller. Så när min syra köpte Barbies, då köpte jag så här en hamster och vandrande pinnar. Men så undrar jag lite liksom, vad det handlar om. För att jag ser att hon har liksom tagit mitt, så jag skickade ett svar till henne då, privat. Jag vill säga, önskar jag fick släppa fram henne lite mer. Jag skulle aldrig känna mig prinsessifierad. Har prinsifierat så många i mitt liv. Ja, och då skrev hon på sin del då på den här storyn. Ingen partner behövs att leka prinsessa. Be om tjänster till vänner, barn, familj etc. Öva på att ta emot. Vi behöver lära om. Det är härligt att bli servad. Det är ett givande och tagande. Se till att verkligen ta emot när du är i den där rollen. Och då återkommer jag till min återkommande anekdot när jag bad Nanook att han skulle så här, treata mig, tvätta mitt hår och borsta mitt hår och det. Jag var så irriterad, du vet, när han skulle kamponera. Liksom, det var väl ingen skönt massage. Han hade aldrig gjort det innan. Så det var liksom rafsa runt med liksom trollemors. Så ska han borsta håret. Och Frans vill ju ofta borsta mitt hår och vara lite frisör. Men oftast fastnar ju borsten och så liksom får vi sitta en timme och så vill jag så klippa av. Och liksom, jag får ju inte någon treat.
Nej.
Men så kommer man hem till Lotta till exempel. Och där är liksom alla hennes döttrar. Det blir lockat hår, man blir sminkad och liksom det är bad. Som i somras då när jag fick så här, på min födelsedag fick jag komma dit, så hela dagen blev jag treatad. Jag fixade mina naglar, jag fick en ny klänning, håret, smink, jag fick vila, bla bla bla. hur jag verkligen njuter av det. Men då njuter jag ju det lite hemlighet. Mm. Så här, sommarstället i deras lilla stuga där ingen ser mig. Mm. Att jag har någon skamkänsla för det där. Och det tror jag ligger liksom mycket hos både min mormor och min mamma. Att man säger, skåpar inte! Här ska jobbas. Upp nu. Mm. Liksom att man hela tiden måste vara duglig och producera. Och att jag fortfarande kan känna så här, ja, nej men tack så jättemycket. Jag måste typ vara bakfull för att kunna ta emot.
Ja.
Här, här kommer jag med glass, mamma, som måste jag säga. Och tack så jättemycket.
Ja, det har, men det har sjukt rätt i faktiskt. Min mamma var ju 0% prinsessa. Alltså jag tror jag aldrig har sett min pappa eller någon annan man i hennes närhet. Du vet, typ så här, ja, nu ska vi överraska mamma, här kommer vi med en stor tårta till henne, eller så här, att det är någonting special som har gjorts. Men jag kan inte säga att jag har haft sådana män, för jag har haft, alla mina karlar har varit jätteduktiga på att surprisa mig, överraska mig och ge mig presenter och överraskningsfester och så. Så jag kan inte se att det har varit en, kanske lite pärlöfsvin, eftersom jag inte är liksom, jag är inte
prinsessan.
Vad är problemet? Nu ska jag coacha dig. Du och jag säger samma sak. Men älskling, vi är vuxna barn. Det är klart att vi inte är prinsessor. Vi är så här maskrosbarn. Med typ,
fast du verkar, ändå nära, du verkar ju nära någon slags längtan efter att vara det och utforska det. Men jag har inte det. Alltså jag, tänker,
jag vill bli servad. Jag skiter i om det ska vara prinsessa. Jag vill bara säga, jag vill bli servad.
Nej, men typ på riktigt så här, nu när jag fyllde år. Så var det typ, jag firade knappt min födelsedag. Och jag var inte ledsen över det.
Vi ska inte fira det här året.
Nej, men jag var så här, nej, men liksom att jag själv kan vara så här, nej, jag orkar inte. Jag, alltså så här, och jag menar, det är inte någonting som är destruktivt. Utan det är så här, whatever, fucking jävla födelsedag igen. Alltså jag orkar inte hålla på.
Nej, men jag tror inte att det handlar om det just med. Jag tror att jag har så tidigt liksom drillats i rollen att jag ska göra andra glada. Så att jag har liksom helt den genen i mig att andra liksom, ja, läs män då kanske vi ska säga, ja, och nu känner jag så här, när jag pratar om då, jag hittade en liten lista i en bok igår precis när vi var ganska nyseparerade, så här, om jag någon gång ska ha en liksom
man.
Och vad han ska ha för egenskaper,
han ska kunna snickra, kommer jag ihåg att du sa.
Nej, men vet du vad det stod överst?
Nej,
nej, jag kan inte säga det,
älskling. Jo, du måste.
Hår.
Fy fan alltså. Din hårbesatthet, den går fucking.
Jag ska inte ha någon man. Jag är inte värd.
Nej, du är inte värd. Nej, men alltså, du vet, du, jag ska fan köpa en peruk som du kan sätta på varandra killar du träffar, så slipper du tänka på det som ett kriterie.
Nej, så, nej, jag tänker så här, mitt medberoende, det är alltså, vad är problemet som Alex sa till mig på kursen? Det är väl lite medberoende. Jag var så här, ja, jag måste komma till bukt med det. Men det var också så här, jag vill att han ska vara händig, kunna laga mat, bla bla. Jag tror att jag måste exponera mig mot det. Jag ska träffa en man som tycker att det är kul att laga mat. Jag ska träffa en man som tycker att det är liksom härligt att ta hand om mig. Men jag tror att det kommer bli en fet exponeringsprocess. Ja. För att jag vet inte. Alltså, jag har ju liksom, hur många gånger jag har kommit hem och liksom stått en överraskningsmiddag. Vem av mina karlar har gjort en fest för mig? Jag kommer när jag fyllde 40. Jag var ute och jobbade typ. Och snokfarbror bara säger, nej, jag har inte hunnit köpa någonting typ. Eller så var det något, liksom, något vykort. Vi åker till Paris och hit och dit. Han var så här, jag gillar inte att köpa grejer typ. Nej, men då så. Men du älskar, vet du, inte konstigt? Att du älskar.
Att själv bli firad. Mm.
Och när jag kommer med små överraskningar och kommer med liksom lådor med presenter och hit och dit och få en avsugning hit och dit. Du älskar att bli treatad.
Mm.
Men du vill inte treata någon annan. För du gillar inte det. Vad konstigt. Men då kan du inte gilla
frågan, men det är ändå spännande att du under din coachingprocess har identifierat kontrollbehov. För att det är ju också på något sätt vinsten i att vara den som treatar. Att då har man ju faktiskt kontrollen.
Ja.
Alltså det är väl, det tror jag är liksom så här, det är din knorr. Därför att det är väldigt svårt för dig att låta någon annan treata. Därför att du är så här, va? Ska den där komma? Eller typ så här, vadå? Varför blev det den här tårtan? Eller
hur?
Vad gjorde du nu? Du är ganska så här.
Jag får så här skamsköljningar, eller vad det nu är. Alltså, jag får så mycket vallningar när jag tänker på alla talen på min 15-årsfest som var helt otroliga.
Ja.
Nej, men det var så här, jag kollade runt, så här, vem, var Obamas talskrivare. Det var liksom helt otroliga tal.
Ja.
Ändå skulle jag in. Ja, det var inte så. Du skulle ställa dig den här, det ska inte vara popcorn där.
Men du hade sån kontrollbord. Ni som inte vet, vi hade ju alltså en liten surprise middag, fest, slash fest för Ann. Och det var ju alltså helt sjukt att se. Det måste jag säga att både jag och Anita var så här, men gud, vi har aldrig fattat hur stort ditt kontrollbehov är. Alltså, att du liksom inte typ står ut med att någon ska hålla ett spontant tal. För du framstår ju som så jävla spontan och så här, bara impulsiv och så här, go with the flow-människa och så här. Men där var det jävligt, alltså så här, det var som att se dig bara få så här, alltså vad heter det, när du bara tiltar i hjärnan, bara, vad fan är det som pågår?
Ja, men då är det så här, okej, vad är då, vad är vad? Vad har varit problemet? Alltså förstår jag menar? Om någon annan, om det hade varit vana för mig att jag skulle bli treatad. Alltså förstår du vad jag menar? Då hade det kanske inte det kontrollbehovet liksom blivit ett kontrollbehov. Nej. På det sättet.
Nej.
Men nu när jag säger okej, nu måste jag ha kontroll för det. Så, oj, vad är barnen? Ett barn är borta. Din hytten, vad är mannen? Vad är morfar? Att så här, jag tror att jag har levt liksom under sån jävla hög stress under så många år. Bara för att liksom ha det basala så här, kontrollbord. Så, vad är den? Finns det pengar nu där? Okej, du ska åka på semester. Är alla med? Vadå, ska du komma efter på fest på semestern? Men vi ska åka nu. Tänker jag inte... Att så bara sitta ner för mig en kväll liksom. Och sen oftast när vi har gäster, då har ju jag lagat allting och skött allting och fixat allting. Och liksom mina karlar har suttit ner under hela middagen och man ser gästerna skruva på sig. Så här, nu är klockan 1:30, du får kanske ställa upp. Att jag måste alltid be om det.
Mm.
Och så får jag också oftast en fråga tillbaka. Jaha, du vill verkligen ha kaffe? Mm. Jaha, vill du ha middag nu? Nej, jag vill bara äta den här barkbiten som ligger under min fot. Alltså att jag hela tiden så måste förklara mig för att kunna bli treatad. Och det slut tröttnar mig på det. Så det är därför jag tror också att det är så jävla viktigt för mig. Att det ska vara mysigt och göttigt.
Mm.
Och att en frukost kan inte bara vara så här, nu tog jag en gammal liksom kurva slur i ett ruttet ägg. Alltså,
du har kanske inte det här som ett grundantagande, men det är liksom livet har lärt dig att det är lika bra att sköta biffen själv. För att annars, it makes sense. Alltså, har man haft två långa kärleksrelationer där det faktiskt har varit så, då kan man inte riktigt säga att det är du som har det mönstret.
Nej, det tycker
alltså,
inte
så här, du har ju ändå dock bara haft två. Det är inte, det kan inte utgöra tillräcklig grund för statistik, om man säger så.
Nej!
Och man kan inte säga att du kanske har det mönstret. Men det är klart att du har ditt vuxna barnperspektiv med dig också. Men då skulle ju jag också ha valt sådana män. Alltså som liksom så här, obviously inte kan... Men jag kan se det draget hos Micke faktiskt. Att han har nog... Han har också lite sina kontrollgrejer. Att om jag bokar grejer... Jag är så här, nej, du får boka för annars kommer du bara bli missnöjd. Det är så här... Jaha, var det så här? Alltså så här att han får en ångestkänsla bara för att han inte kan liksom kontrollera utfallet. Så det är ganska vanligt hos vissa barn också. Jag tycker Lollo är så. Att han, är så här, han vill att man ska förklara exakt hur saker och ting ser ut, hur saker och ting ska bli. Och så är det som att det aldrig ändå motsvarar hans bild av hur det skulle vara. Och då blir det någon besvikelse, även om det kanske är härligare.
Jag förstår, men jag börjar tänka om lite, för jag pratade med vår... andra väninna Anita om det där. Mm. Att Joel kan vara så här, men liksom, varför ska jag ens boka? Du blir ändå inte nöjd.
Ja.
Hon bara säger, jaha. Så här, när man tillräckligt många gånger får feedbacken att det man har gjort inte är tillräckligt bra.
Mm.
Då är det klart att man säger, nej men då...
Då skiter jag i det här.
Och också att det blir bättre när kanske en person bokar så alla blir mer nöjda. Men nu när vi pratar om det så måste jag ändå så här... Nej,
jag måste... Det är inte det som är grejen i er relation.
Nej, men det är kanske inte det som är grejen i någon relation. För jag tänker så här, om någon man verkligen skulle ta sig tiden och säga, vad vill du bo? Vad vill du åka? Eller vad vill du äta? Även om det skulle vara dubbelt så jobbigt som att bara trycka på en knapp och beställa.
Ja.
Om, liksom, om det genuina intresset för att göra mig glad och nöjd, inte hela tiden, för jag tar gärna den där rollen. Jag älskar ju att boka grejer och fixa och fixa. Jag får ju ofta som jag vill och det blir bra.
Mm.
Men då tycker jag så här, då kan väl du bjucka på att liksom, kanske var tredje, var fjärde gång verkligen anstränga dig för. Jag hittade den här lilla bed and breakfast i Cotnuff.
Mm.
Och jag vet ju att du gillar liksom Pelagonia eller vad fan jag nu gillar. Handlar inte om liksom ett genuint intresse för den andra människan. Istället för så här, nu fick jag en stress av det här. Mm. För det märker jag att de blir stressade när de ska leverera. De vill få det gjort. Mm. Okej, vad är det i mig som triggar det här? Varför ska jag känna en sån stress bara för att jag ska göra någonting som är härligt? Det handlar också om självutveckling och så här, antagande. Så här, då är det så att det är taskigt mot den. Då tar ju vi kvinnor på oss det igen. Ja, men då blir jag ändå, liksom, då blir jag ändå missnöjd. Nej, jag skulle inte vara missnöjd. Alltså, det är klart att det har hänt mig att män har överraskat mig med någon semester. Liksom, har bokat något hotellrum. Det är inte så att jag har suttit där och bara, aha, nej. Det, tycker jag, det ser inte ut som i Ratatouille-filmerna. Nej. Ja, men det har man varit med om, att man kommer till Paris och någon har dukat upp någonting. Mm. Det kan ha varit liksom en getost som så här luktar get. Och något gammalt tänt ljus i en så här vattenflaska. Men man ändå känner sig, han ansträngde sig verkligen och ville göra mysigt med de medel som fanns.
Mm.
Då är det inte så att man bara, jaha, nej, nej, jag tror inte det. Jag tycker en dålig ursäkt kommer jag på nu.
Du har haft risiga män, punkt slut. Frågan är varför du har...
Risiga överraskningsmän i alla fall.
Ja, risiga överraskningsmän. Och de verkar ha varit risiga på det mesta. Helt ärligt. Men nu blir det slut med det.
Ja.
Nu är det på ny. Frågan är hur du ska tänka framåt. Och frågan är hur du ska säkra upp så att du får ditt hår och dina surprises och din handyman och så vidare. Det är bara frågeformulär fram innan du går på dejt. Mm.
Jag vet.
Jag tycker ändå att det är den roligaste tv-seriens idén som vi har hittat på väldigt länge. Sanna hittar en man.
Varför ingen alltså, som... Vi säger den alltid slutet av podden. Men det är ingen som lyssnar längre.
Jag tror det. Men det är liksom för roligt att, det här med arrangerade äktenskap som vi verkar vara så himla intresserade och fascinerade över. Varför får inte ett gäng vänner? För jag tror ändå att vänner...
Det arrangerade äktenskapet.
Ja, det arrangerade. Och så här, du, jag och liksom Anita och typ några... Brisan och några som har känt dig i 100 år. Vi ska liksom gemensamt hitta en kar till dig. Det hade ju varit det roligaste.
Sanna med vänner söker rätt man till Ann.
Ja.
Och så får de komma på intervju.
Ja. De som är
tänkte urvalet så här, 90-årig gubbe i rullstol, 18-årig student liksom. Sen så på The Towers typ.
Så jävla kul.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.